Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 252 utav Svenska FBL-podden. Blank Game Week 18 står för dörren och vi har väntat in det här. Det har varit tal om den här blanken sen, ja men sen vi inledde säsongen egentligen har vi vetat att City skulle iväg på VM för klubblag och därav blanka Game Week 18. Nu är Game Weeken här, Haaland är out så det är inte jättemånga som har problem med den här blanken. Vi spelar in idag, måndagen den 18 december och agendan för dagens avsnitt är att vi först ska ta ett litet snack med Daniel från Reducering, prata lite. Det kommer upp till juletid och bästa paketet någonsin är väl 13 rätt och med massa jackpottar på lut så ska vi snacka lite där. Vi ska även prata Musikhjälpen och kan väl konstatera att vi har världens bästa lyssnare. Och vi har gjort en utlottning av plats på poddresan så det ska ju såklart utannonseras här. Vi ska kolla in i våra byggen för Game Week 17. Vi ska prata veckans punkter där vi ska fortsätta tjata avstängningsläge som det hela tiden kommer nya uppdateringar kring. Vi ska även prata om det kan vara så att Big at the Back kan visa sig vara tillbaka nu i och med att budgeten har lösts upp lite i och med dels Haalands frånvaro men även att vi har afrikanska mästerskapen och asiatiska mästerskapen som gör att budgeten kommer lättas upp för de allra flesta. Och sen ska vi ha kaptensdiskussion för Game Week 18 och avsluta med era lyssnarfrågor. Men vi är fulltaliga, Stefan, Fredrik, ni är med mig och inte nog med det, Daniel, varmt välkommen till Svenska FBL-podden.
Ja, men trevligt. Tackar jag för.
Ja, jag sa det Fredrik. Vi står inför jul och det är jackpot-säsong.
Ja, men verkligen så. Och ja, men omgångarna duggar tätt i Premier League. Det gör ju också att tipsomgångarna duggar lite tätare. Och i år har vi ju berikats med en riktigt... Alltså, det är bara att slänga bingolotterna. Eller liksom köp dem och rätta dem i efterhand. För att vi har berikats med en riktig och fet uppesittarkväll den 23. Den tipsomgången kommer inte jag missa. Och så på det sen så har vi liksom garanten, den stående annan dagen. Så att det kändes rimligt att bjuda in dig Daniel. Mer känd som Jadden kanske, eller hur?
Ja,
från retusering.se. Och prata lite tips här inför de här omgångarna som kommer. Så att, ja, du får börja med att presentera dig och retusering.se lite mer.
Ja, men Daniel från Reducering, ja, reducering.se, och vi har ju haft ett tätt samarbete med er i FPL-podden här under hösten och det har varit kul tycker jag att följa. Och ja, för någon som inte känner till det så är ju reducering.se det här lilla fuskverktyget som en del tycker till stryktipset då. Att man kan bygga lite slagkraftigare system med hjälp av verktyget istället för att göra det direkt inne på Svenska Spel med matematiska system då, kortfattat.
Ja, men precis. Så för oss som har varit noviser på det här, eller inte ens det, som var helt omedvetna om hur det funkade, har ju liksom en helt ny värld öppnats. Det är ju framförallt jag och Stefan som har testat på att göra våra poddsystem här under hösten. Och man märker ju också att man blir bättre allt eftersom och hur man kan vikta och sådär. Jag tänkte vi ska komma in lite på det. Men jag tänkte för din egen del, du är ju den som lägger raderna i... våran Glenn Fantasy PL-grupp. Där går det också att köpa andelar på Stryktipset. Så jag misstänker att du kollar en hel del Premier League. Vilka håller du på i Premier League?
Måste vi gå in på det?
Nej, vi måste gå in på det.
Nej, jo, men det är ju Chelsea jag håller på då. Så att det är väl ganska motigt faktiskt.
Det är någon som har till och med jobbigare än mig som United-supporter ändå. Jag är oerhört tacksam att du ställer upp och är med här, Daniel. Du kanske ska vara med i hela podden idag. Och så fokuserar vi på Chelsea nu kommande timme.
Nej, jag tycker vi fokuserar på reducering och inte på Chelsea.
Har du varit över och sett några matcher på Stamford Bridge eller?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är ingen så inbiten Chelsea-supporter. Det var väl någonting som man fick med när man fotbollskille har ju alltid varit liksom, men hur det blev Chelsea vet jag knappt. Det var ju liksom Gianfranco Zola och Tor André Flo som spelade på topp på den tiden, så Ja, jag vet inte, det bara blev
det var innan Abramovich helt enkelt.
Det var långt ja. Innan.
Ja. Jag kan verkligen rekommendera ett besök på Stamford Bridge. Det är en härlig sån här skön engelsk plåtlada.
Jag har varit utanför en gång faktiskt, så att jag vet ungefär. Men ja, vi får ta nästa steg och komma in också.
Ja. Men om vi ska ge oss in lite mer det här med reducerade system då. Kan inte du, vi har ju pratat om det i många avsnitt och jag har till och med gjort en liten introvideo som vi har spridit och sådär. Men för de som ändå lyssnar på det här och känner att man inte riktigt har greppat vad det handlar om, kan inte du lite kort bara förklara kärnan, skillnaden på att spela reducerat kontra att inte göra det?
Ja, det är ju, kärnan är väl att du kan på ett helt annat sätt styra ditt system och vilka rader du vill lämna in. Om man jämför med ett matematiskt system så kastar du ut kanske en helgardering på en match och då får du ju 33% av dina rader tar ettan och 33% krysset och 33% tar tvåan då. Men när du bygger ett system via reducering.se så kan man styra det på ett helt annat sätt. Så du kanske har Manchester City hemma mot Crystal Palace och du vill liksom inte offra 66% av dina rader på kryss 2, men du har ändå en liten känsla för skräll där. Och då kan man på olika sätt vikta så du kanske får 70% på ettan och 20% på krysset och 10% på tvåan till exempel. Och på det viset bygga smarta system med många garderingar men som ändå inte kostar lika mycket som om du skulle kört matematiskt. Ungefär så.
Ja men precis. Och det är ju de här färgreduceringarna. Ni har ju flera verktyg men det är ju framförallt färgreduceringarna som vi har fokuserat på och som kanske är det som är lättast att ta till sig när man är ny in. De som är riktigt, riktigt liksom, jag tänker Block och de här som är liksom genier på det här. Vi får återkomma längre fram till de andra typerna av reducering. Men om vi håller oss till de här färgerna så är det ju fyra stycken som finns på reducering.se. Det är gul och blå och röd och grön. Och de kan man använda sig av och sätta egentligen markerat valda tecken på sin rad och sen ska man säga att minst antal av de här tecknen jag har markerat ska gå in och ett maxantal så kan man liksom jobba bort rader som man inte vill betala för. Är det en bra sammanfattning över att skala bort? Du var inne på att fördela procenten och det är ju en del. Den är ju väldigt överblickbar på hemsidan när man gör raden. Men också det här att man liksom, bara göra en 64 raders kupong så vill du förmodligen inte. Du tror ju förmodligen inte på alla 64 enkelrader utan du skulle lätt kunna skala bort 15-20 stycken ganska enkelt för att de dels är för låg utdelning eller för att de är alldeles för osannolika.
Ja men exakt så. Där är du det på spåret liksom. Att det är ju det man gör i mångt och mycket att man städar bort liksom i båda ändar. Dels sådana här rader som man vet ger alldeles för låg utdelning. De vill man inte betala för vecka efter vecka. Och likadant de här väldigt osannolika som har liksom totalodds på miljoner så som knappt är någon chans att de går in. De kanske man inte heller vill betala för. Så man komprimerar sitt system då. Och som du säger så är ju färgreduceringen det är ju det enklaste att förstå. Och det är väldigt kraftfullt också. Så det är absolut det verktyget jag använder mest när jag ska reducera med. Det är det.
Jag tänkte att vi ska, nu är ju inte det här en videopodd. Vi finns ju inte än riktigt på YouTube. Kanske i framtiden. Så det blir liksom. Det blir ju i ljudformat, men jag tänkte ändå lite kort testa det upplägget som jag brukar jobba med när jag jobbar de här raderna för poddsystemet. Och då brukar jag börja med den gula färgen som är längst till vänster. Markera fyra vad jag tror är favoriter. Och sen så beroende på om jag vill ha lite högre utdelning på raderna eller lite liksom mer troligt att det går in så lägger jag min 2 max 3 eller min 1 max 2.
Ja, just det.
Vad tror du om att ha det? Är det en rimlig liksom början på det hela? Eller hur brukar du börja? Brukar du också börja med att markera favoriter? Eller brukar du börja i andra änden med skrällar?
Ja, det är lite olika. Det beror på hur lappen ser ut. Om det finns någon speciellt drag jag vill göra på ramen. Det kanske är att jag vill använda två liksom fega spikar. Då får man tänka lite annorlunda på resten av kupongen. Eller om man kanske utgår från en skräll som man har stor känsla för. Då. Så det kan variera lite. Men jag tycker det låter väldigt klokt som du säger. Det sättet som du bygger upp det på. Men man får inte glömma det heller. Att du måste ju ta lite ställning innan också. Innan du börjar reducera. Att får ändå sätta ut någon spik. Och kanske göra någon halvgardering lite tuffare och sådär också.
Vad bra säger du Stefan? Du som också sitter och gör reducerade system här. Vi kör ju lite varannan vecka där. Vad har du för taktik när du börjar?
Nej, men det är nog lite olika. Så jag brukar väl kanske börja liksom med grundraden som Daniel är inne på. Och liksom, kanske vart jag vill sätta spiken eller spikarna. Och sen ja, men lite beroende på liksom vilken grundrad och hur stor den är. Så ibland så har jag liksom, ja, inte ens behövt ta bort favoriter för att jag kanske har tagit någon skräll redan i grundraden.
Precis.
Och så, och då har jag fokuserat på, ja, men kanske reducera ner de skrällarna jag har istället för att liksom ta bort rader som skulle ge för lite. Men jag har även gjort som dig, Fredan, att jag har tagit bort att det inte får bli för mycket favoritsegrar i grundraden.
Det låter som ni har kommit en bra bit på reduceringsresan här. Det märks. Det är kul att höra.
Ja, Stefan har ju satt 13 där en gång. Vi väntar väl fortfarande på den här riktiga liksom storvinsten. Och apropå storvinsten så kan vi ju inte liksom låta bli ändå. Även om vi pratar stryktipset mest så undgick det oss inte att du drog in en miljonvinst på bomben här via, under hösten. Det får du berätta mer om.
Ja, det var ju riktigt häftigt. Det var faktiskt på hockeybomben då. Mm. Så kör de ju ofta rullpotter, var det väl vid det här tillfället då. Så att det är lite extra pengar i potten. Och då ska man ju tippa 3 resultat på hockey där. Det var väl en fredagkväll kanske till och med. Så, och det gör jag. Jag har spelat det länge, bomben. Jag gillar verkligen det spelet. Även om jag inte är någon hockeykille så är det hockeybomben är lite extra. Det är alltid mycket dramatik. Det händer mycket sista minuterna när målvakten tas ut och det smäller i sargerna där. Så, men då hade jag tur. Det studsade hela vägen och dramatik i slutminuterna som till min fördel. Och när sista målet föll så var det bara ett system i hela landet som stod ensamt kvar och det var mitt då. Och det klarade sig hela vägen in i mål sen. Så det var en mäktig känsla.
Vad landade utdelningen på?
1,18 miljoner, så nästan 1,2 miljoner där. Och det var ju ett andelssystem då med 50 andelar totalt. Så det var många som blev glada.
Härligt att höra. Ja, men det är det som gör att det är... Det är klart att det är extra roligt att bygga reducerade system som är stora. Vi gör ju poddsystemet och då brukar det ligga strax mellan 3 och 4 tusen kronor i liksom den slutliga reducerade raden. Det är väl fortfarande väldigt stora system. Ja, hur många, brukar du ha någon liksom ledstjärna vad det gäller hur många procent du reducerar ner systemet? Alltså, och då för den som tycker att nu, vad pratar ni om nu? Men det handlar ju om att när du sätter en grundrad på... Mm. Så handlar det om att du ska reducera ner den till hur många rader du faktiskt vill betala för. Och där går det ju liksom det går ju att sätta en så egentligen hur stor grundrad som helst. Men det blir ju, du måste ju göra tuffare val i dina färgreduceringar för att få ner det till. Men oftast har man ju liksom en peng man har tänkt sig att komma till. Hur många procent brukar du ligga på generellt eller brukar det variera?
Ja, det varierar väl lite grann men ofta ganska högt. Jag ligger nog någonstans där mellan 60 och 90% de flesta gångerna som jag reducerar ner. Så ganska tufft och det är ganska ofta som jag hamnar där att jag spelar något sånt här exakt villkor då. Att du tar någon färgreducering och så kanske du markerar säg 3 matcher och så säger du att exakt en av de här favoriterna ska vinna då. Eller om du har 2 matcher och sätter exakt en och då blir det väldigt kraftig reducering men också bra balans i sitt systembygge. Men samtidigt så är det lite jobbigt sådär. Det tar emot i magen och göra ett sånt. Du kanske är 2 favoriter du gillar och så sätter du ut att exakt en av dem ska vinna. Men det är effektivt är det.
Vi ska ju säga det också att när man gör en sån här rad så kan det ju vara lite svårt att hålla koll på alla reduceringar. För det har väl varit liksom i historien innan man upptäckte den här sidan. Jag är ju uppvuxen med en pappa som har spelat stryktips som verkligen har varit så här. Men man har ingen aning om man får 13 rätt eller inte. Men här är det väldigt, finns det en väldigt tacksam live-rättningslänk som man får. Så den kan vi verkligen rekommendera för er som är inne och kika på det här. Att använd den och ha den i telefonen eller paddan eller på datorn. För det gör ju att det är lättare att följa med. Svenska Spel har ju lite att jobba på vad det gäller sin live-rättning. Håller du med om det?
Ja, men det gör jag. Så den är läcker att följa inne på reducering.se live-rättningen. Det är ett plus och det kan man göra även om man spelar matematiskt. Kan man faktiskt bygga sitt system på reducering.se. Lämna in det och så följa live-rättningen där. Det är faktiskt en lite extra krydda så. Så, det, så vill man ha liksom första steget så kanske inte börjar våga reducera, men kan man börja med att lämna in ett matematiskt och känna lite på verktyget den vägen. Det funkar.
Du Daniel, jag nämnde det, det är jackpot-säsong här. Berätta mer, vi har ju som sagt Boxing Day som alla vet, men också den 23, det är jackpot båda.
Nej, det är dagarna, faktiskt ingen jackpot som det verkar nu den 23 på lördag. De släpper ju kupongen imorgon tisdag då. Men det är inte annonserat någon jackpot än, så jag tror inte det. Utan det blir nog en vanlig klassisk omgång där på lördag. Och det är ju inte illa det. Det är ju, när det är Premier League och Championship så är det höga omsättningar och sådär. Brukar vara 25-30 miljoner ändå i potten. Men sen är det ju den häftiga då på Boxing Day, så är det ju 26 miljoner jackpot. Och jag kollade nu innan inspelningen här, och förra året så var omsättningen en bit över 43 miljoner. Så att det är liksom årets stora grej på Stryktipset, Boxing Day. Utan tvekan.
Jävlar, det låter som att vi behöver ta lite hjälp här för att hitta miljonerna, Fredrik, i andelsspelen som vi kör med Svenska FPL-podden.
Ja, men vi ska ju boosta våran förmåga att reducera lite, tänkte vi. Och så tänkte vi helt enkelt ställa frågan om vi kan få låna in några experter från er på reducering.se. Och den 23 tänkte jag fråga om vi får låna in Mr. Block himself, Oscar Block. Som ju, för de som hänger i spelcommunityn, är en välkänd profil. Och den 26 tänkte jag att vi skulle hijacka Danne Striker Domei, som också han är en profil i de här sammanhangen. Och som båda är knutna till reducering.se. Att de ska få göra vårat poddsystem då med andelar som blir exklusiva för våra lyssnare. Är det någonting som ni kan lösa eller?
Det kan jag lova. Det har ni mitt ord på. Jag tvingar dem båda två. Så att, det är bara roligt. Tycker jag de
det låter bra. På de plugga på lite extra. Vi har ju inte, som du sa, vi har inte fått färdiga kuponger. Men vi vet ju redan nu på ett ungefär vilka matcher det är. Är det någon match speciell sådär på den 23 som du ser fram emot, antingen i Premier League eller i Championship?
Ja, men den 23 så har ju Liverpool Arsenal. Det är ju en riktig sån skörning där på kvällen 18.30.
Podderby.
Ja. Jag har det också.
Det är Fredrik mot Stefan.
Ja, men den blir intressant på alla sätt. Så det får man ju hoppas att man sitter med chans på 13 rätt där och så, plus att ja, ni får jobba in ert favoritlag då. Så den är rolig. Och sen den 26 så är det väl kanske, ja, det är väl Manchester United Aston Villa som avslutar kupongen. Det är väl inte så illa ändå, eller?
Spiketta.
Ja, det är det, va?
Ja, starka Paul Trafford.
Ja, men det får vi tro på. Nej, men det är väl höjdpunkterna där. Så det har de väl lagt fint, Premier League, de toppmatcherna på slutet. Så det blir roligt.
Ja, det är lite upplagt för skrällar där den 23 i Championship, för då är det ju toppmöte tidiga matchen mellan Leeds och Ipswich. Det är två av topplagen som försvinner matchen, så det kan bli lite mer jämna matcher. Jag var inne och kikade lite där på hur spelschemat ser ut den 23, och en del, menar, ditchar de Leicester Rotherham, då är det mycket jämna matcher. Så det ser ut att bli en spännande kupong.
Ja, jag tror båda två blir riktigt bra. Så superunder och spela, och spela reducerat också.
Kul. Daniel, stort tack för att du ställde upp här och berättade lite mer om reducerade system och er på reducering.se. Vi är oerhört glada över att ha er i Svenska FPL-podden båten. Och ja, men vi kommer väl köra lite fler gästspel här framåt, tänker jag. Men nu ska vi jobba in julmiljonerna på Boxing Day.
Det låter alldeles underbart, och ni har mastigt schema, så att nu ska jag lämna er i fred, så får ni snacka FPL också.
Ja, men tack så mycket.
Ja, ha det gott.
Grymt, samma. Ha det.
Hej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Så, dags för lite FBL-snack. Det är ändå därför vi har den här podden. Och ja, men först och främst, innan vi går vidare, så måste man ju, det går liksom inte att gå vidare från Game Week 17 utan att säga det, och att vi skickar våra tankar till Lutons kapten i Tom Lockyer som faller ihop på planen en andra gång. Han kollapsade även i playoff-finalen här i maj, så att vi får väl se om han kommer liksom tvingas sluta spela eller vad det blir. Han lär ju knappast komma tillbaka nu på en gång. Och då det här är en FBL-podd, jag vet, det blev stora diskussioner på Twitter. Folk som undrar vad hände med poängen till höger och vänster, och andra som tyckte att det var osmakligt att prata poäng. Men jag tycker ändå i en FBL-podd att vi måste kunna prata om hur det här påverkar. Såklart, man måste kunna hålla flera bollar i luften, och nu är det ju så att, som jag förstår, att liksom läget är stabilt och att det var det ganska snabbt efter. Sen så är det ju såklart ett långt efterspel för Lockyer själv och för Luton. Men vi har fått en fråga från vår lyssnare Johan Åberg som undrar vad som händer. Han har hört massa olika scenarier om den avbrutna matchen mellan Bournemouth och Luton och undrar vad som händer med poängen som redan delas ut. Och det rätta svaret är väl att vi inte har en aning, och att FBL nu måndag kväll när vi spelar in fortsatt liksom håller Game Week 17 öppen och ser vad som händer. Men, och det spekuleras fram och tillbaka. Och anledningen till att intresset är så stort kring det här är ju för att Solanke gör mål, står på tre bonus. Stefan, det blir ju bara spekulationer om vad det här kommer innebära. Men det luktar väl att poängen kommer tas bort och att det kommer komma en double game week någon gång framöver här.
Ja, alltså det är ju så oerhört liksom sällan det här har hänt. Det var väl 16 år sedan eller något sånt där. De bröt en match som redan var startad i Premier League senast. Och ja, de vet väl inte riktigt hur de ska agera. Men just nu känns det väl som att de väntar på om matchen kommer spelas om i närtid eller inte. Annars har de säkert liksom tagit ett beslut hur de ska göra med poängen, men det luktar väl lite noll poäng och autosub kan jag tänka mig.
Och jag var inne på det direkt, Fredrik, jag tycker det är konstigt, det var ju bara knappt 30 minuter kvar när det hände att man skulle kunna återuppta matchen innan Game Week 18 och så bara spela klart det sista, men det verkar mer och mer otroligt eftersom att det inte kommer något besked kring det, och är det så att matchen ska planeras in utanför, alltså efter Game Week 18s deadline, ja, men då har jag ju svårt att de liksom ska kunna hålla omgången öppen på något sätt. Utan den måste ju stängas innan Game Week 18 går igång.
Ja, så är det. Vi behöver ju göra någon form av bokslut här. Så att jag gissar att det, ja, men under morgondagen, tisdag, alternativt onsdag som senast, kommer något besked. Sen är det ju ett märkligt besked med att matchen ska spelas om, tycker jag. Alltså, det hade varit rimligt att kunna komplettera med den avslutande delen. För det är ju frågan, spelar man om den för att det stod 1-1? Om det hade stått 3-0, hade man också spelat om den då? Det är ju liksom en relevant fråga att ställa, kan jag tycka.
Ja, det är många liksom grejer som vägs in. Nu var det 60 minuter spelat. Hade det varit 3 minuter spelade, ja, men det hade kanske varit ganska naturligt att spela om matchen. Hade det varit 89 minuter spelade, inte kanske lika troligt. Men vart går de här gränsen? 60 minuter är ändå liksom en merpart av matchen. Så att det är lurigt, men det enda vi kan hälsa är väl bara liksom att tålamod och invänta. Och sen, ja, men vissa kommer ha lite flyt med det här och kanske få mer poäng, andra straffas utav det. Och jag tror man får nog bara liksom ta det som det är och inte liksom göra för stor grej utav vad som händer. Anpassa sig till situationen helt enkelt, det är nog mitt medskick där. Jag tänker även att vi måste nämna poddderbyt. Jag sa att vi pratade poddderby den 23, men vi hade ju ett, ja, inte superkul poddderby att kolla på här i söndags. Och det säger jag inte för jag är United-supporter, det var ingen speciellt rolig match att se. 0-0 blev det, och det blev ju en sån game week, kan vi kolla Game Week 17. Vi pratade om alla uteblivna nollor. Jag tror jag fick ihop det till 8 stycken nollor. Om man kollar av alla 20 lag.
Ja, det var ett lag som ville men inte förmådde skapa chanser för att göra mål. Ett lag som varken ville eller förmådde. Så jag vet inte, det var ju en riktigt trött match liksom. Så fin poäng för United då, att plocka i ett tufft läge. Och surt för Liverpool att inte kunna haka på. Arsenal i toppen där. Hade behövt vinna. Men så är det. Matcherna mot United kommer för Liverpools del alltid att vara tuffa. Liksom. Det spelar ingen roll med skadeläge hit och dit. Det är samma sak som för Liverpools del mot Everton. Det spelar ingen roll om Everton är pissdåliga. De matcherna kommer alltid att vara tuffa. Och alla lag har sina liksom, den typen av matcher. Och det är bara att ta dem och gå vidare. Så att, ja. Som du var inne på, det var väl liksom ingen sprakande omgång i stort överhuvudtaget. Det var väl svårt att hitta någon match som var speciellt bra egentligen.
Mm. Den som njöt kanske allra mest av den här tillställningen, det kanske var du, Stefan.
Ja, det var fantastiskt att se hur inkapabla, ja, men framförallt en Darwin Núñez som folk sitter på. Han ska väl återigen ha liksom, lite flyttat, att han får vara kvar på plan. Det var ju, jag tycker att hans, det här temperamentet har ju blåst upp nu i några matcher. Jag tyckte att han hade flytt som inte blev utvisad. När han kapade, jag kommer inte ihåg vilken match det var, han kapade någon, så gjorde han en assist istället för att få sitt andra gula. Men han har väl varit direkt svag här några matcher nu, så det är skönt i FPL. Och sen, nej, det är väl bara att man stör sig på den jävla Semika som folk bytte in, att han fortsätter leverera poäng. Men nej, annars jättebra för Arsenals del. Och med det sagt så kommer det bli oerhört tufft på den 23:e då. Men hoppas på en bättre match då i alla fall.
Ja, jag tror att det finns bättre förutsättningar för en bättre match. Två lag som förmodligen kommer vilja spela fotboll på ett annat sätt. Även om jag tror att Arsenal kommer ha, de ska ändå bort till Anfield. Så det ligger nog fortsatt på Liverpool att driva och föra spelet. Men Arsenal är ett annat lag än detta Manchester United. Så att, jag har höga förhoppningar på att det kommer bli en kanske lite roligare tillställning. Dessutom kan man som United-supporter slå sig ner i soffan och kolla på den utan att vara livrädd att det ska bli en repris från förra året. Jag nämnde det i agendan att det är mycket möjligt att vi kanske har världens bästa lyssnare i svenska FPL-podden. Vi hade en bussa i Musikhjälpen. Och vi hoppades att vi skulle kunna slå förra årets insamling då vi lyckas samla ihop knappa 8000. Men ni där ute, ni hjälper oss att slå det med råge och mer än dubblare. 16 800 kronor stängde bussen på och de pengarna går till folk som verkligen behöver dem mer. Temat var ingen ska behöva dö av hunger och ett tema som är oerhört enkelt att stå bakom. Och grymt arbete utav programledarna i Musikhjälpen, grymt arbete utav er lyssnare och ett stort tack till alla er som har skänkt pengar, stort som smått. Vi har ju även sagt det att för varje 50 kronor så har man rätt till en lott. Jag gjorde dragningen tidigare idag och vinnaren som får en plats på vårens poddresa till London 3-6 maj för att se Crystal Palace Manchester United, det är Jesper Berman. Stort grattis till dig, Jesper. Jag har redan tagit kontakt med dig, så ja, men vi ska boka in det där. Du är inbjuden till Messenger-gruppen som vi har startat upp till alla som har bokat resan. Vi är ju dryga 20 personer just nu, så om ni vill haka på resan, spana in länken som ligger på vår Facebook-sida, gå till Olka, hör av er till dem och boka. För det här kommer bli en helt fantastisk resa. Jag ser verkligen fram emot att besöka Sellers Park igen. Med det sagt så ska vi kika in i våra byggen och bak i Game Week 17, trots att den då fortfarande är öppen. Vi får se vad som händer. Fredrik, för din del spelar det inte så stor roll, för du sitter inte med Solanke eller någon annan tillgång i Bournemouth eller Luton. Det är inte så många som har andra tillgångar där kanske. 62 poäng tar du den här gameweeken. Den här veckan har vi alla tre gröna pilar. Du har totalt 966 poäng, vilket ger en overall rank på ungefär miljonen. Gör ett byte, en Mbeumo till Richarlison, och där får du poäng. Även om du hade med en rek i Kudos som du inte gick på, som poängen trillade in än mer.
Ja, men precis, men det får jag bjuda de som riggade det på och lite mer våghals än en annan. Men jag klagar inte på gröna pilar. Första gången på länge, sexsiffrig overall rank. Det är ju ett skämt att man ska behöva glädjas åt det. Men nu är det där man står, och då får man liksom ta de, de gröna pilar som ges. Så att jag klagar inte, det är liksom ingen supervecka, men det är en vecka som puttrar på i rätt riktning. Var ju också glad att jag inte liksom låg en kväll, var det typ i förra måndagen där, och var lite småsugen på att dra en minus 4 för att plocka in Raúl Jiménez och Jongmin Son. Och det hade ju kunnat bli en riktig snegunga. Så att det var skönt att man inte tryckte av den, utan sansade sig lite och gick på Son från Wish i Richarlison. Och det, den här Wish-kopian, det blev en bra beställning.
Mm. Du gillar inte så mycket att ha spelande målvakter, har jag förstått.
Nej, för fan, jag jobbar inte så. Men det är också ett jävla skämt. Jag byter in Sanchez, han går och skadar sig första matchen. Och sen så Areola skadar sig också. Och sen när han väl är tillbaka, då får han sitta bänk. Så att, ja. Nej, det är lite huvudbry nu här inför Game Week 18. Om jag ska lägga ett byte på den här jävla målvakten. Eller om jag ska hoppas att Areola tar tillbaka platsen. Det lutar väl åt det förstnämnda, tyvärr. Det skulle mycket väl kunna bli så att jag bara orkar inte bry mig om det. För jag har lite andra saker att tänka på i bygget. Så att det är en 50-50 just nu på om det blir ett målvaktsbyte eller inte.
Mm. Hört att du brakar helt annars.
Ja, eller hur?
Ja, där rullar ju poängen in för både mig och Stefan. Det är ju en omgång som sagt är lite oklar för dig och mig, Stefan, eftersom vi just nu sitter med Solankis poäng, dock inte hans bonuspoäng. Du har 67 poäng den här gameweeken just nu. Det är då med Solankis 6 poäng men inga bonus. Är det så att Solanki inte skulle spela och du får in en sub, då blir det Cameron Archers 2 poäng som kommer in. Men som det ser ut nu med de här 67 poängen då, så har du totalt 950 poäng och en overall rank på 1,3 miljoner. Du gjorde Haaland till Watkins den här gameweeken.
Ja, nej, det är svårt att vara missnöjd. Det hade kunnat varit så mycket bättre. Jag tror att jag räknar, Guardiol bränner friläge, Son bränner friläge, Gordon skjuter i underkanten av ribban, och så liksom som grädde på moset så ska vi bli av med Solankis poäng här på att få in Cameron Archer som dessutom bränner läge igen. Så det är väl vad det är. Jag hade väl lite flytt med Spurs nolla, men den tyckte jag att jag skulle haft förra gameweeken, och hade hellre tagit den förra gameweeken också, då hade lett till omgångspris i en av ligorna jag är med i. Men det är väl vad det är. Jag blickar framåt. Har 100 vägar i bytes tankarna här. Men lite kul med 2 gröna pilar i rad i alla fall.
Mm. Ja, våra nettopoäng är ju lika. Jag har 67 poäng. 71 minus 4 då. För jag gör ett dubbelbyte. Archer blir Solanki, Guay blir Porro. Och som sagt, det är utan Solankis bonus. För mig är det ju inte lika känsligt vad som händer. Jag får in Gabriel 6 poäng från bänken om Solankis 6 poäng tas bort. Så att min totalpoäng på 1001 poäng så klivit upp på fyrsiffrigt där, ger mig gröna pilar och en overall rank på 365 000 ungefär. Och Fredrik, du och jag väljer ju att behålla Haaland. Jag vet inte, ditt resonemang kring det, är för att en Mbeumo kändes liksom viktigare att få utföra och du inte ville ta minus, eller hade du någon ytterligare tanke bakom det?
Ja, men i kombinationen av att jag hade andra, som var inne på, andra bränder och släcka som brann betydligt mer och satt redan på Watkins i bygget, så det fanns liksom inte så mycket att, ja, det var ju så länge att ta in liksom, men då kändes det mer angeläget om att bli av med en Mbeumo. Och sen tänker jag att, ja, men utifrån de kommentarerna som har varit, så tror vi att Haaland är tillbaka till Game Week 19. Får man verkligen hoppas att man vinner någonting på att man sparade honom. För jag tror att många som har gått utan Haaland nu väljer att plocka in honom kanske först i Game Week 20. Och då kanske man kan få lite sneaky poäng och kanske framförallt till och med lite kaptenspoäng i Game Week 19. Det hade kunnat varit fint om man får bekräftat att han startar.
Ja, vi såg ju det idag att Haaland är inte tillbaka i träning. Däremot är en viss Kevin De Bruyne det. Men vi får se hur länge Haaland är borta. För egen del så var det faktiskt en ren sån här grej. Att eftersom att jag har lämnat sån sen tidigare och gått till betydligt billigare alternativ, så pengar har aldrig riktigt varit ett problem. Jag hade 5,0 på banken. Då kunde jag uppgradera Archer till Solanki. Och planen är att göra Darwin till Watkins den här gameweeken. Så att jag gjorde även Guay till Porro, så jag har pengar att leka med ändå. Och för att spara ett byte, för jag kommer vilja byta in Haaland igen ganska så snart. Och då sparar jag ett byte där jag kan ändå liksom göra det jag vill göra med bygget. Och som du är inne på, hoppas såklart att Haaland är tillbaka till Gameweek 19 och straffar de som har klivit ifrån. Jag tror även att det kan straffa för de som gör så. Deras plan är förmodligen att plocka ut Salah i Gameweek 20 och göra ett dubbelbyte där och ta tillbaka Haaland då. Så det betyder ju dels att man förhoppningsvis då får Haaland till start i Gameweek 19, till skillnad mot många av de som har lämnat, men man får även Salah till start i Gameweek 20 mot Newcastle. Och ja, hoppas att poängen ska komma där på något sätt. Stefan, är det någonting som oroar dig?
Nej, inte jättemycket, för jag kommer troligtvis gå på en City-gubbe där istället för Salah. Och de har Sheffield hemma och sen, ja, men det skulle kunna kompensera för Salas poäng. Jag tycker dessutom Salah, nu har han ju liksom varit bäst i spelet här, men jag vet inte, jag har inte varit så imponerad de gånger jag har sett Salah. Jag vet inte hur, ja, men riktigt han har plockat så mycket poäng som han har gjort, är väl känslan lite.
Det är imponerande om något.
Ja, absolut, det är det. Men jag tycker inte att han liksom ser ut att vara i glödhet form, om jag ska säga så.
Jag håller med. Vi får se helt enkelt. Och har du lekt med det framåt? Luktar det minus där till 20 idag eftersom du ska ut med en mittfältare och ut med en anfallare? Så det blir ju två byten, eller tror du att på något sätt ska lyckas spara ihop det här i avstängningstider och det händer grejer med laget både till höger och vänster?
Ja, nej, men planen är väl att jag ska lyckas behålla och spara i 19 framförallt. Cameron Archer har Luton hemma den omgången. Jag tycker ändå att sen Wilder tog över så har Archer sett mycket bättre ut. Han har inte fått utdelningen, men han hotar på ett helt annat sätt. Och Luton hemma, det blir en sån här viktig match för Sheffield och ta och liksom... Har jag flytt så kommer han iväg med en return i den matchen. Och då tror jag att jag löser det med avstängningar och så. Men blir det att jag måste dra en minus 4, då blir det så.
Mm. Ja, det ska bli oerhört skönt att liksom göra reverse på mitt byte och få in Watkins igen och bli av med den här stackaren Darwin. Han kommer säkert börja leverera då, men nu är han uppe på 4 gula kort dessutom, och som du var inne på, kunde mycket väl fått ett rött kort i matchen mot United. Det har luktat lite liksom röda kort kring honom ett tag nu, så vi får se vad som händer. Yes. Vi ska gå vidare till veckans punkter, tänkte jag. Och ja, vad passar bättre än att gå över till avstängningsläget? Jag sa det, jag tyckte att Darwin mycket väl kunde ha fått rött. Vi fick en United-spelare som fick rött kort. Och alltså, då brann det hos mig, kan jag säga. Där då får alltså två gula kort när Michael Oliver helt missar att United ska ha ett inkast och ger det till Liverpool. Där då säger åt domaren att dra åt helvete och får då två gula kort och en utvisning. Då var jag inte jätteglad, det var jag inte. Så han missar Gameweek 18, en utvisning som det inte kanske går att prata lika mycket om. Det är väl Raúl Jiménez som nu missar tre Gameweeks eftersom det blir direkt rött kort när han hopptacklar i huvudet. Det är liksom, det är väl matchstraff i ishockey. Så inte så mycket att snacka om. Även Ben Mi och Kamara drar på sig röda kort här och kommer missa matcher framåt. Vi kan även konstatera, Stefan, att Udogis sitter i ditt bygge, drar på sig sitt femte gula och nu är avstängt för Gameweek 18. Jag vet inte om det är någonting som du funderar på, om han ska lämna bygget eller inte.
Jo, han skulle kunna lämna bygget, men jag tror jag är lite mer inne på att det kommer bli Guardiol som kommer få lämna, och det kommer vara på grund av att det är sjukt tajt med pengar för att få ihop de bytena som jag blickar mot, och de 0-3 som jag får med från Guardiol skulle vara liksom det som löser i hela sånt fall.
Yes, och vi har gått igenom en hel drös med gula kort. Ni kommer väl ihåg det, att Palmer, Sterling, Lascelles, Wang, Cash, Dunk, Senesi, Ait Nouri, Caboret, Romero, Havertz och med flera står på 4 gula. Ingen av dem tog sitt fjärde gula den här veckan. Däremot så plockade några spelare på sig just sitt fjärde gula kort, så de är ett kort från avstängning. Vi har redan nämnt Darwin Núñez, men vi har även Fredrik, din kära Sofall som du sitter med i ditt bygge. Vi har en Andersen i Crystal Palace, en Mitoma i Brighton. Så att ja, det är många där, men de behöver klara sig nu från Game Week 18 och Game Week 19 utan gula kort, och sen så höjs tröskeln till 10, och det är väl där Jackson är i Chelsea ungefär, tror jag. När man ligger väl där 8-9 gula kort snart. Ja, sen ska vi liksom inte tjata lika mycket om avstängningarna, men det är viktigt att ha koll på här om man ska byta in spelare, så att man i alla fall är medveten om det. Stefan, du sa att budgeten är tight. Du har precis sålt Haaland, gjort honom till Watkins, borde blivit en del pengar över. Nästa punkt i veckans punkter är att prata om Big at the Back. Eventuellt skulle kunna börja bli intressant, och jag gissar att det är mot kanske lite sådana spelare du kikar. Trent Alexander-Arnold har inte varit så mycket uppe på agendan kopplat till hans pris, och det har varit tight med pengar. En Trippier är också dyr. Är det någon av de här spelarna du kikar mot eventuellt?
Så är det, och mer Trent än Trippier. Jag tror inte Newcastle håller så många nollor faktiskt. Vi har sett att de ska möta Luton borta nu. Vi har sett att liksom de flesta storlagen har haft problem på den arenan och hålla tätt. Visst, Newcastle har väl möjligheter att hålla tätt där, men jag tycker inte den är jättelätt den matchen. Och sen är det en bra match och följt av tre dåliga. Därför tycker jag att Trent, som jag även gillar lite mer i öppet spel också än Trippier just nu. Så jag tror lite mer på honom, och det är han jag blickar mot. Och sen att jag har mycket pengar för Haaland, ja, men det är ju liksom bara en tidsfråga. Haaland ska ju in relativt snart, så att det kommer inte vara så mycket pengar kvar när han ska in sen.
Nej, och sen så har vi som sagt, nu går vi fram ytterligare, men till Game Week 21 där så förväntar vi oss att Salah och Son försvinner, så får vi se hur länge de är borta. Men ja, det kommer vi prata om i senare avsnitt, men de ska ju förmodligen in igen sen när de kommer tillbaka från mästerskapen. Så alltså, det där är lurigt alltså. Jag kan gissa att det är vissa som planerar att kanske sitta och hålla kvar någon av gubbarna. Det är såklart en möjlighet. En annan sak är ju att fråga sig, vad är det för typ av spelare som kommer komma tillbaka från de här mästerskapen? Och det får vi väl kika mot sen lite längre fram. Men det är ganska snart, så det kan vara vettigt att redan nu börja fila lite på det. För att jag tror inte, det är såklart en lösning att när mästerskapen är slut att dra sitt andra wildcard. Men det är ganska tidigt. Så ja, det kommer finnas olika vägar att gå där. Och det ska vi väl inte komma till riktigt än. Men Fredrik, du och jag sitter kvar med Haaland. Det känns ganska svårt att kolla mot spelare som Trent och Trippier, eller hur?
Ja, de är lite i en annan prisklass mot vad man blickar mot själv. Jag har nog med att bli av med Darwin Núñez, känner jag.
Om man nu har gått den vägen som Stefan, håller du med honom att Trent lockar mer än Trippier? Nu skiljer det ganska mycket, ska man säga. Trent är 1,3 dyrare än Trippier, så att, ja, det är en annan prisbild där. Men ja, gillar du Trent bättre än Trippier? Spelschemat är väl inte super för någon av dem.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, det är det väl inte. Liverpool har ju sina tuffa matcher på hemmaplan bortsett från Arsenal i 23an där. Det är ju en bit kvar tills dess. Men jag gillar ändå hur Trent kommer fram i banan. Och vi såg att han hade en del skottförsök mot United här senast. Han har gjort mål under det här... Ja, men omgångarna som har varit nu, och han börjar bli mer bekväm i att fylla på. Och så piskar han in de där inläggen på det. Så att, kollar man hans poäng han har levererat här på slutet, så har det ju ändå börjat liksom, det börjar lukta gamla tider. Och även om det är en ny roll så, och det är väldigt mycket pengar ska man säga för en försvar, 8 miljoner. Men jag börjar ändå se värde i honom igen, och det är roligt, för det är en rolig, oavsett vad man har för känslor inför Liverpool, så är ju Trent Alexander-Arnold en av de roligare liksom, FPL-tillgångarna, speciellt nu när liksom inte alla har honom. Och om han skulle hitta tillbaka till en höjd och så ska folk vrida och vända bygget för att få in honom, då skulle jag säga att han seglar upp som topp 3 roligaste FPL-tillgångarna. För det är precis det vi vill ha, en bra spelare med hög höjd som är svår att få in i bygget.
Mm. Och du säger det att ni ska möta Arsenal borta 23, det kan vi säga redan nu. Game Week 18 och Game Week 23 speglar varandra, så att ni möter ju Arsenal här den 23, det har vi pratat om på Anfield. Och sen så möter ni ju dem borta på Emirates den 23. Men det är ju samma, om du kollar i övriga matcher. Att Spurs möter Everton. Och vi kommer kolla på lite kaptenspindlar den här gameweeken. Vi har Villa som möter Sheffield United och så vidare. Bra. Innan vi går vidare till veckans rekommendationer så ska vi rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss via patreon.com/svenskafpl, där ni stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Om ni inte redan gör det får ni jättegärna göra det där. Tillgång till messengertrådar, Discord, och det är väl perfekt liksom julklapp till sig själv att gå med in i Patreon-värmen. Och nu med det intensiva schemat här kring jul, att ha någonstans att hänga i Messenger-tråden, hänga med i någon Discord-sändning som vi ser till att trycka in och sådär. Så att in och bli Patreon, patreon.com/svenskafpl. Går vi vidare till försvarsrekarna, Fredrik, så börjar vi med dig. Du rekade en Trent som vi precis har pratat om, en Pedro Porro och en Pau Torres förra veckan.
Ja, och ser faktiskt ingen anledning till att göra någon förändring där, utan Pau Torres ser finare och finare ut. Nu ska man möta Sheffield United hemma här och har en del fina matcher upcoming, så att det är liksom ingen kommer vilja se bra ut. Porro kanske är den mest prisvärda backen vi har i hela spelet just nu, och Trent var vi inne på med att det finns uppsida och ganska låg TSP. Så att, Torres, Porro, Trent, alla tre är kvar i reken.
Och jag har gjort lite ändring. Jag hade också upp med Porro och Pau Torres tillsammans med Cowell förra veckan. Och jag behåller Porro. Däremot Pau Torres väljer att stryka nu. Jag tycker fortsatt att det är vettigt att kolla på en villaförsvarare. Men då dels Pau Torres har stigit en del i värde. Och dessutom limpade av lite småskadad här i, vad var det, 81 minuten eller något sånt. Så väljer jag att gå till hans kollega i Esri Konsa som är 0,2 billigare. Har man gått på Torres så gör man kanske inte liksom den sidsteppningen. Men om man inte har gjort det än och kollar mot en villaförsvarare, då hade jag sparat 0,2 och gått på Konsa istället. Slippa det här liksom skadegrejen. Jag tycker att liksom, jag ser ingen större uppsida på Torres kontra Konsa, varken kopplat till speltid eller egentligen poäng. Jag tror att de har fått lika många bonuspoäng hittills i spelet, och deras hot är ungefär lika stort skulle jag säga. Så där väljer jag att göra den ersättningen. Jag har även strykit Colwill och gått till en av de lite dyrare gubbarna, dock inte Trent. Jag väljer Trippier här, han är billigare än Trent, och sen så har ni båda rekat honom. Då vill jag reka någonstans annorlunda. Jag är mycket väl medveten om Newcastles spelschema, det är väl två fina matcher nu. Luton borta, Forest hemma i 18-19. Men sen kommer Liverpool, City, Villa efter varandra. Men vi sa att 18 och 23 speglar varandra. Så det är Luton hemma i Game Week 23 bland annat. Och sen är det ett fint spelschema tycker jag. Newcastle ute från allt Europaspel. Precis som Manchester United. Vilket jag tror kommer var väldigt gott, både för en åldrande Trippier och Newcastle i stort. Så att det kan mycket väl vara en sån här gubbe som får man in honom nu att bara sitta och hålla i handen mer eller mindre resten av säsongen. Så att jag väljer att reka Trippier där, så det blir Porro, Konsa och Trippier. Och ja, jag gissar Stefan att du inte har några planer på att plocka bort den Pedro Porro. Jag tycker just nu kanske att det är den mest självklara försvararen att plocka in om man inte har. Du rekade han tillsammans med Trent och Livramento förra veckan.
Ja, nej. Jag hade ju väldigt bra utdelning på rekarna, så det blir väl två förändringar. Men jag har gjort en förändring på backsidan och det blir Porro och Trent är kvar. Men Livramento får stryka på foten här efter 9 inspelade poäng. Och jag tycker att liksom skadeläget nu med Bottman, med inhopp, liksom gör det osäkert. Livramento har gjort det jättebra.
Burn också tillbaka framförallt.
Ja, Burn och Trippier tillbaka från avstängningen. Så jag tycker liksom att sitter man på Livramento så sitter man kvar tills han tappar sin plats. Och hoppas på det bästa. Men jag tycker inte att det är läge att byta in honom längre. Och jag tycker att Colwill är den som får ersätta här. Och det mycket på grund av att Kokorea nu har opererat sin fotled och kommer bli borta ett tag. Vilket gör att jag tror att den vänsterbacksplatsen är Colwills för en ganska bra framtid. Och det är framförallt här på kort sikt man ändå vill ha en Chelsea-försvarare med de fina matcherna de har. Så jag har gått dit.
Kul, jag lämnar honom och du plockar in honom. Jag ser egentligen liksom mer problemen med Chelsea-spelare. Men spelschemat är ju fortsatt fint ett tag till. Föredrar väl dock en Villa-back före. Går vi över på mittfältet då, Stefan. Det var Palmer, Richarlison och Bowen. Och det är väl utdelning på allihopa där?
Ja, precis. Det var utdelning från alla rekar. Och här ser jag absolut ingen anledning att ändra på någonting. Jag tycker de är klockrena allihopa även framåt, så jag behåller de tre.
Mm. Ja, vi hade utdelning allihopa. Fredrik, du hade gått på en annan West Ham tillgång. Palmer Richarlison också, men tillsammans med Kudos som ja, men, hade grattis till alla som hängde på den här reken. Jag ställer mig väl lite tvekande kopplat till liksom, uppkommande afrikanska att plocka in honom nu. Tog man in honom så tror jag inte man är jätteledsen.
Nej, men så är det ju. Så rekar det ju på lång och kort sikt. Här fick man 4 matcher om man valde att kliva på. Nu får han ändå göra plats i reken i och med att matcherna blir färre nu inför att afrikanska kommer. Palmer och Charlison, inte så mycket att säga om, de sitter kvar. Men Kudos ska ersättas. Här har jag försökt att blicka lite mot jaktmarker vi inte har tittat mot på ett tag. Jag är lite sugen på en Gabriel Martinelli i Arsenal. Jag tycker att deras spelschema ser fint ut och då är det först Liverpool borta. Men det behöver inte vara en så tokig match för en Martinelli. Vi har sett honom haft lekstuga där på kanten mot Liverpool förut. Får vi se vem det är han får möta, om det blir en Joe Gomez eller om det blir en Trent Alexander-Arnold. Jag tror inte att någon av dem skrämmer honom speciellt mycket. Och sen är det 4 riktigt fina matcher. Visst, speltiden, det är ju inte 90 minuter jämnt som du kanske får på Nödegård. Men jag tror att Martinelli skulle kunna vara en sån spelare som kan leverera lite extra. Och ja, men ganska låg TSB här också, 6,1%. Så att en spelare att sticka ut med, men i ja, serieledarna. Och jag tror ändå att han har en relativt given plats. Jag är beredd att chansa på det i alla fall. Så att Martinelli får komplettera Palmer och Richarlison i reken.
Mm. Och för mig så, vi var ju rörande överens förra veckan om Palmer och Richarlison och de är kvar i min rek. Jag hade även en rek på en Phil Foden och alltså det här är ju jättetråkigt. Jag kan ju inte reka en spelare som inte har match i Game Week 18. Alltså om du nu står i Game Week 18 och ska byta in en mittfältare, då byter man ju inte in Foden. Å andra sidan så skulle jag typ vilja ha en som rek i Game Week 19. Men jag kan inte reka honom nu och då måste jag ersätta honom med någon. Och jag har ganska svårt att hitta någon. Men en spelare som jag tycker har sett intressant ut på senare tid, det är vår svenska Kulusevski i Spurs. Som har fått spela en del centralt, gjort det bra där. Och han är väldigt nyttig nu när Maddison är borta. Så har han tagit ett större ansvar. Så Kulusevski får komma in där. Men med liksom den reservationen att om jag inte hade haft Richarlison hade jag nog gått på honom före Kulusevski. Och som är den här brasklappen att förmodligen ska Kulusevski få lämna reken nästa vecka. Om det inte är så att Palmer tar sitt femte gula då, då behöver man ju liksom ändra honom. För att det går inte att reka någon som inte spelar kommande gameweek. Anfallssidan, jag rekade förra veckan precis som dig Stefan Solanke och Watkins och ser ingen anledning att ändra det. Den här veckan när City sen börjar få matcher, om vi hör att Haaland blir borta en längre tid, kan kanske Alvarez blanda sig in där, men annars är Solanke och Watkins riktigt fina. Vi får väl se, det kanske kommer en dubbel för Solanke här också. Och Watkins är det läge att kliva på nu här om man inte redan har honom. Så ja, Stefan, du hade ju samma reka förra veckan och du ska väl inte in där och kladda något, va?
Det ska jag inte. Jag sitter väl bara hoppas att Haaland ska förvärra sin skada här på klubb VM så att ni behöver göra ett extra byte framåt här sen.
Ja, du får jobba på där för dig själv. Fredrik, du gillar ju också såklart Solanke och Watkins. Solanke rekades, Watkins kanske liksom rekades med en parentes eftersom vi redan hade nämnt honom. Och då gick det ju på supergubben Jimenez. Och det kan ju jag skratta åt nu. Tyckte ju inte alls att det var en konstig rek förra veckan. Men den tacklingen han sätter in gör ju att han också måste lämna din rek.
Jo, men så är det ju. Det är ju surt för alla som gick dit och att den liksom chansningen förtjänade ett bättre öde än ett direkt rött, kan man väl känna. Men nej, Jimenez får ju göra plats och Solanke är kvar. Det logiska är liksom och såklart bara ta in Watkins, men han ägs av hälften av alla Manchester Premier League, Fantasy Premier League. Ni har rekat honom, så det tillför liksom inte så mycket att jag också ska trycka in honom, utan jag fortsätter lite på mitt Arsenal-spår och blickar mot en Gabriel Jesus. Så där är jag faktiskt till och med lite inne på att själv blicka dit åt den där Darwin Nunez ska ut. Visst, ingen supermatch Anfield, Liverpool borta, men ja, med tanke på hur Liverpools försvar har sett ut, det ser virrigt ut, man släpper till chanser, så tror jag att det kan finnas öppningar där också. Och som jag var inne på tidigare med Martinelli där, så kommer det fina matcher. 4,6% till ESB, det är en tiondel av vad Ollie Watkins har. Så att Solanke, Jesus får bli anfallsrekarna.
Yes. Går vi till kaptensdiskussionen för Gameweek 18, så kan den som har varit lite extra observant notera att vi spelar in en måndag den här veckan. Vi brukar spela in tisdagkvällar och det är för vi har torsdags deadline den här veckan och vill hinna ut så att folk hinner lyssna. Men missa inte det, det är alltså deadline torsdag 19.30. Palace Brighton sparkar igång allting. Det är väl något form av derby de kallar det för, något som motorvägsderby. Det är inte superlångt mellan Pelle som ligger i södra London och ner till Brighton. Men ja, den här gameweeken så har vi ju inte något Manchester City som alternativ. Liverpool och Arsenal ska möta varandra. Ja, Spurs ska möta Everton, Villa ska möta Sheffield. Jag tror där är väl liksom frågan vart man ställer sig. För mig blir det ganska enkelt. Jag som har lämnat Son, jag kommer plocka in Ollie Watkins istället för Darwin Nunez och ge han binden direkt hemma mot ett Sheffield Villa som är oerhört hemma starka. Har de 15 raka vinster hemma nu, så att ja, jag hoppas att kära Ollie ska leverera och förlåta mig för att jag bytte ut honom här tidigare. Hur resonerar du, Stefan, som sitter med både Son och Watkins?
Ja, bussbinden sitter på Watkins. Jag är lite orolig. Jag tycker inte att Spurs såg speciellt bra ut. Och nu fick de Bissouma avstängd och Udogi avstängd också. Så att, samtidigt som Everton bara ångar på med sin Daesh-fotboll. Och amen, är tuffa att möta. Så att jag tycker det luktar skräll i den matchen. Visst, Son kan säkert komma iväg med någon return, men jag håller det för mer troligt att Watkins levererar stort än att Son gör det faktiskt. Så att Watkins-binden är mer eller mindre spikad i snedgången.
Men vice på Son då, eller?
Ja, den landar nog där. Som sagt, jag vill inte att Salah ska göra det bra. Jag hoppas inte att han... jag tycker inte att det har sett ut som att han är i jättebra form heller. Så att, det kommer inte bli någon bindel där. Och jag vet inte om det är någon annan som är i närheten av någon bindel heller.
Nej, jag gillar ju att bindla straffskyttar. Det är väl det som talar upp för Son jämfört med Watkins. Fredrik, du har inte heller Son. Är det Watkins som får förtroendet för dig eller?
Ja, men det känns som en av de mest givna veckorna faktiskt. Sheffield United hemma med den formen som Villa har, som är ett av ligans absolut bästa lag. Watkins är glödhet. Ja, så hade Håland haft en taskig match den här veckan så hade jag förmodligen bindat Watkins ändå. Nu gör det ju saker och ting väldigt enkelt när Håland inte spelar och Salah möter Arsenal. Så att, för mig är det tokgivet. Jag kan inte se, visst jag kan ju förstå att man har feeling för sån, men i övrigt kan jag liksom inte ens se en relevant bindel förutom Watkins faktiskt.
Fina kvällsmatchen fredag den 22 där, så att, då får man ju sitta bänkad. Vi kommer väl åka hem till mina föräldrar för att fira lite jul där på fredagen, men vid 21 och sover barnen, föräldrarna är lite sugna att ta fram kokleken, men jag ska nog kunna övertala pappa och kolla lite Aston Villa Sheffield United, och det kommer inte vara en Sheffield United tröja med Lord Lundström på ryggen som åker på då ska vi jobba vår kapten och välkomna honom tillbaka till Silver Diggers. Jag tycker inte att det finns så mycket annat att prata om kaptensmässigt. Jag tycker att det är ganska jämnt skägg egentligen mellan Watkins och Son, om man har båda hemmamatch. Son straffskytt är inte Watkins, och Son mittfältare får mer poäng för mål och sådär. Så att det är tight. För mig så har jag inte honom, så det blir enkelt. Det blir liksom Watkins, och just nu sitter Vise på Mohamed Salah i brist på annat egentligen. Så innan vi avslutar med era lyssnarfrågor ska vi rikta ett stort tack till våra partners. Vi pratade ju med Daniel på reducering.se i början. Stort tack till dem som är med och stöttar. Stort tack även till Olka Sportresor som vi bland annat gör poddresan tillsammans med. Vi har netshirt.se, Unisport Store, Nakata.se, Superclub och Glenn Sportsbar. Och om ni missar det från förra veckan, så har ju Nakata släppt en ny kollektion där med Premier League-spelare. Det är Rashford, det är Son, det är Saka, det är Trent. Och Fredrik, du berättade det att du klickade hem en liten tidig julklapp till dig själv där med Trent-tröjan i förra veckans podd. Kom ihåg att ni har rabattkoden FBL2315 för att få 15% på ert första köp hos nakata.se. Går vi till lyssnarfrågorna då, så startar vi. Det här är en perfekt fråga till dig Fredrik, du som är vår målvaktsexpert i FBL. Christian Granberg undrar om man vågar sitta kvar med Ariola som keeper. Han har Fläcken som backup som då har blank här i 18, men som vi sen tänker har sin startplats där.
Ja, för en vecka så hade jag ju inte offrat ett byte. Då hade jag gamblat på Ariola faktiskt. Jag sitter ju med Ariola och Sanchez, och Sanchez verkar väl bli borta ett tag till nu vad det verkar, och då känns det mer liksom oroligt att satsa på att Ariola ska ta tillbaka. Och nu höll ju Fabianski nollan, så att det är ju lite sådär halvkänsligt, men det är om bygget sig kanon ut i övrigt, då är det klart att du kan unna dig ett byte. Men det var inne på det, om det var förra eller förra avsnittet, det finns ju inte supermånga målvakter som lockar jättemycket att gå till. Det kanske är ändå Dravka.
Det är Picadollen i Everton där, Pickford, som radar upp nollor efter att folk övergav honom i sina FBL-byggen.
Ja, det skulle vara han, men nej, fan, det vill man ju inte gå. Så, ja, jag kikade ju ett tag, eller jag har ju kikat också på att göra Sanchez till Leno. Men ja,
sexigt.
Nej, det är så sexigt, så det är ju liksom, fan, det är mormor stödstrumpor alltså. Det är inte kul ens. Men
vi får se ett Anfielders utan målvakt igen alltså.
Det kan bli så. Men vi får se var det landar. Jag tycker att om man sitter för en vecka bara, då hade jag gamblat på Ariola. Alltså worst case, så står det utan keeper. Du kan ha gröna pilar ändå, look at me liksom.
Mattias Olofsson favoriter är också inne på det. Vad tror vi om Areola? Har han tappat första slipsen? Vad skulle du säga, Stefan?
Ja, men alltså på kort sikt så skulle han väl kunna gjort det med tanke på att Fabianski höll nollan här. Men annars på lite längre sikt så tror jag absolut att han tar tillbaka den. Det är väl känslan. Jag hade varit lite orolig inför Game Week 18 men inom kort så borde han vara tillbaka mellan stolparna.
Mm. Ja, det är nog min känsla också. Stefan, när vi ändå är inne på det, jag pratar Pickford lite grann. Johan Näslund, han undrar om det är för sent att hoppa på Everton försvarare nu eller vad tror vi?
Ja, jag tror ju det. Alltså, kollar jag på de matcherna som Everton har så ser jag inte jättemånga nollor. Sen har de gjort det jättebra. Men det luktar lite att de har fått den utdelningen, eller merparten av den utdelningen man kan förvänta sig att de ska få här. Så jag hade inte hoppat på några Everton-gubbar.
Nej, och ser man det på jättekort sikt så är det Spurs borta, City hemma nu 18-19. Kanske någonting annat. Och som sagt, spelschemat vänder i 23. Så då är det Spurs City igen. Som kommer. Så om man blickar det på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matcher så ska de möta City 2 gånger, Spurs 2 gånger. Dessutom ska de klämma in match mot ett Villa som gör det oerhört bra. Jag tycker inte att det är rätt läge att gå till dem, även om de som sagt imponerar och kan ställa till det för flera lag. Vi hoppas ju att de såklart ställer till det för Spurs, det hoppas man ju alltid. Henrik Mattsson då, han spanar mot en annan backlinje och det är Aston Villas. Och det gör han med rätta tycker jag som rekar Konsa som försvarare. Han undrar vem vi ser som bästa alternativet att byta in där. Fortfarande för osäkert med Moreno kanske. I fjol gjorde han platsen till sin helt och hållet från Game Week 26. Trots att Ding var hel och frisk. Men ja, jag vet inte, jag tycker Luka Ding har gjort oerhört bra. Och Moreno har varit borta länge. Jag gissar att de kanske får dela lite på speltiden. Därav är min rek på Konsa. Och tidigare, ja, men förra veckan rekade jag Pau Torres innan han som sagt haltade av där. Men han kan ju mycket väl vara fine här för Game Week 18. Fredrik, hur känner du? Det finns såklart uppsida med ytterbackar, men lurigt va?
Ja, det är definitivt lurigt. Det är ju tråkigt för att de erbjuder mycket och vi har ju sett en Matt Cash få starta i fina offensiva positioner här också. Men nej, man vill ju inte sitta där utan spelande back. Så ska man kliva dit nu på en gång så hade jag nog hållit mig i mitt försvaret. Men tycker att Henrik är inne på någonting där, att man håller lite span på vänsterkanten. Nu ska det ju liksom inte knee-jerka för mycket här när Buff Moreno gjorde mål, men han är ju bra, det vet vi. Han gillar att gå offensivt och är det så att han bara plockar tillbaka den här platsen som han har gjort förut, liksom, då tycker jag att Moreno också är intressant. Men vi får väl se om hur mycket rotation det blir, hur Emery tänker där. Men de ligger med där uppe i toppen. Jag tänker att han kommer ändå vilja sätta liksom han borde vilja sätta en ganska stabil backlinje med ett liksom kopplat till spelsättet. Tror ändå att det finns en viss förhoppning här om att vi kan se en tydlig liksom första, om inte 11 så i alla fall 4 där bak. Och märker man det, att det blir en 3-4 matcher i rad med samma ytterbackar, då tror jag att vi kommer att vilja blicka dit också.
Yes. Stefan, du har ju redan beklagat dig tidigare i podden för alla som hoppade på Simon Ickas och har fått en del poäng här. Robert Jonsson undrar om det är dags att börja planera för att säga hej då till Simikas om man har hoppat på honom. Eller kan man sitta lugn ett tag till?
Nej, men det är väl absolut läge att börja kolla på det. Jag har inga liksom skadeuppdatering på Robertson så. Men man sitter väl kvar tills man hör något mer om Robertson, tänker jag. Det är väl ändå helt okej match. Alltså så här, Liverpool på hemmaplan. Nu hoppas jag att de släpper in mål mot Arsenal, men det är bra. Alltså, man kan spela Tsimikas där och han hotar offensivt och kan få nollor. Så att, nej, ingen jättepanik här, men liksom när julschemat är slut och när vi ska ha uppehåll på 2-3 veckor, ja, men då bör väl Robertson ändå komma tillbaka, tänker jag.
Mm. Ja, jo, så är det väl. Fredrik, har du någon inside på Liverpools skadorna?
Nej, men jag ska vara transparent med mina källor. Jag brukar jobba med premierinjuries.com. Som jag tycker att de har bra uppdatering på, men citat från managers och brukar ha uppskattade potentiella återkomstdatum där. Och då står det årsskiftet på Andy Robertson. Jag tror att han kommer att matchas ganska mjukt tillbaka. Så vi får se när han väl är tillbaka på bänken kanske. Då alternativt får liksom speltid i någon cupmatch eller sådär. Då är det väl läge att börja blicka. Men än så länge så tror jag att man kan sitta lugnt med Tsimikas. Tills vi ser att Robertson faktiskt är tillbaka. Och det borde ju kunna vara sådana saker som vi får information om på presskonferenser, tänker jag. Ja. Så ett par gameweeks till ska vi nog kunna ha Tsimikas, det tänker jag.
Yes. Fredrik, en forwardsfråga då. Gustav Eriksson undrar om Wilson eller Isak är värd att gå på. Det är ju inga gubbar vi har rekat, och det kanske handlar lite om vad man är för typ av manager och våga liksom chansa lite på Newcastle-gubbar som delar på speltid. En fin match nu i 18 och sen av 19 då, Luton borta, Forest hemma.
Det är ju verkligen, och lurigt med Isak där som inte ens var med i truppen.
Ljumskproblem.
Ja, precis. Men sen så såg jag något citat från Howe att det var ju typ ingen skada. Det var mest fatig liksom. Jaha, okej. Okay. Var bara trött. Vad fan, kom igen liksom. Känns sketchy. Å andra sidan så känns ju inte Callum Wilson som ersättaren som går in och levererar 90 minuter i ett tajt spelschema vecka efter vecka. Så det är ju glasnudlarna i ljumskarna på honom också. Det vet vi ju. Så att, jag håller mig tyvärr borta. För jag ser ju att det finns fina poäng att hämta. Men på vem utav dem startar mot Luton borta? Det är ju Lotto med Joker. Det är bara liksom 50% chans. Ja.
Och när kliver de av?
När kliver de av? För det är ingen av dem kommer ju spela 90. Det kan man ju garantera. Nu gjorde väl Wilson det senast kanske bara för det, men det är mer liksom undantagen regel så. Mm. Så att absolut jättefina matcher kommande två här, ska jag ju säga. Sen är det Liverpool City och Villa efter det. Kanske när spelschemat vänder där sen igen i 23an, om man har fått någon klarhet kanske att en av Wilson och Isak har gått sönder, eller på något sätt att vi har en mer tydlig liksom bild av vem som ska spela. För det är klart att Luton, Forest, Bournemouth där 23, 24, 25. Ja, har vi en tydlig bild, då kommer jag att vara intresserad.
Ja, då kommer man vilja vända sig mot Newcastle. Innan vi slår igen butiken, har vi lite wildcard-frågor. Det är ju vissa som sitter kvar där. David Cederström bland annat. Stefan, han undrar när det är bäst att dra wildcard. Omgång 19 eller 20. Jag har ju varit inne på det tidigare att oerhört lagberoende. Det är så jävla enkelt svar när man liksom får FBL-frågor. Så här, det beror på vad det är för lag, men jag tycker verkligen att det är så.
Ja absolut. Så här, jag diskuterade faktiskt den här frågan med en polare precis idag som har wildcardet kvar. Och jag tycker att det är upplagt för ett läge att dra in för 20. För då kan du kasta dina gubbar som ska till afrikanska och liksom, lite hamna en vecka före alla andra, och troligtvis kan du trippla upp City med förhoppningsvis budskapet om att det är en inplanerad dubbelvecka om vi har den flyten med Sheffield hemma. Så att jag ser väldigt många fördelar med att dra in i Game Week 20.
Och då menar du att man inför Game Week 20 skickar Son hemma mot Bournemouth och Salah hemma mot Newcastle, eller?
Ja, i alla fall en av dem. Men det beror ju lite på hur offensivt man vill spela. Jag hade spelat rätt offensivt. Sen om sån hade fått en plats kvar eller inte, det är svårt att säga här och nu när vi inte liksom, sitter med all info inför Game Week 20. Men jag vet att jag hade gått på en upptrippling i City i alla fall. Och troligtvis hade jag liksom stått i läget att ska jag ha sån eller får det räcka med att ha Richarlison till exempel, eller en Kulusevski. Så för en game week så finns det väldigt bra ersättare i Spurs just nu, tycker jag också.
Yes. Fredrik, avslutande fråga då från Anders Magnusson. För de som har wildcard kvar, ska man ta in spelare man vill ha ett wildcard redan nu för att spara 0-1, 0-2, och bästa pants för kvarvarande två gameweeks för de som deadendar sitt lag då?
Alltså ta in spelare för att spara 0-1. Nej, alltså du ska ta in de spelarna du tror gör poäng. Och du ska bygga laget så att du liksom sitter med en kärna av spelare du vill ha på sikt. Det tror jag är det bästa att utgå ifrån. Och kan, är det så att du måste offra någon för att liksom få det att lösa övriga bygget, då gör du det. Du kan liksom inte, man kan inte ha alla. Vi brukar prata om den här filten. Antingen så fryser man om tårna eller om liksom halsen. Det går inte att täcka allt. Bästa panten för kvarvarande två. Det beror på vilken lagdel såklart. Men vi var ju inne på Newcastles fina matcher här. Luton borta, Forest hemma. Och det är klart att för den som är Bolsy, alternativt om vi får information innan Luton-matchen från att, ja, men, säg att Isak är borta ett par veckor. Ja, men då tycker jag att Callum Wilson är ett sånt alternativ. Så att det är väl dit man får gå. Sen vet jag inte vad som räknas som pant sen. Men ja, även Bournemouth har ju fina matcher i Forest och Fulham. Och det är klart att ja. Solanke fortfarande inte sitter i alla byggen. Även om det kan kännas så när man är på Twitter ibland. Så att han kanske också får slinka med i den kategorin.
Ja, det är lite synd där. Jimenez hade ju också varit den optimala panten, skulle jag säga. Visst. Med Burnley hemma, Bournemouth borta. Annars tycker jag att det ändå är lurigt att hitta liksom gubbarna och gå till i Fulham. Så ja, jag vet inte. Men de har ju bra matcher i alla fall, 18-19. Sen gällande det här att liksom spara 0-1, 0-2, det är som du säger, gå på spelare som du tror kommer ta mycket poäng i 18-19. Och Stefan var inne på det på liksom förra frågan om wildcard. Pengar kommer inte vara problem när du drar ditt wildcard. Dels kan du liksom bygga om hela laget och välja att spara lite pengar på någon position och sådär. Men sen har vi också de här afrikanska och asiatiska mästerskapet som gör att ja, men de allra flesta kommer överge Son och Sala. Och då är det inte jättesvårt att få ihop liksom, det vettigt. Sen så absolut, hur långt fram tänker man? Det här wildcardet ska ju hålla en längre tid. Och jag tror ju att det är ganska många som kommer få det lite klurigt när det liksom mästerskapen är slut. Och vi kommer tvingas att prata strategin och dra ett relativt tidigt andra wildcard, tror jag. För det kommer nog vara den, ja, men, egentligen enda rimliga vägen att kunna kliva till upptrippling på Son, Sala, Haaland. Kan det vara en Kevin De Bruyne som blandar sig in i den också, som kan ersätta någon av dem? Men att man vill ha liksom tre premiums, och då kommer det vara lurigt. Speciellt när man har börjat spritta ut pengar, vi har ju mästerskapen. Alla kommer hamna i det här, tror jag. Så att vi får se. Men det här är någonting vi kommer behöva återkomma till, är helt övertygad om. Ska säga det. Det är cupmatcher här i veckan. Så jag hade hållit på mina byten och inte jagat de här 0-1, 0-2 om det inte är absolut, absolut nödvändigt. Ditt kära Liverpool bland annat spelar här i veckan, Fredrik. Så ja, håll koll på det och var i alla fall medveten om att tidiga byten kan vara någonting som ställer till det. Lite inför. Det är väl till exempel så att om du drar ett direkt rött i ligacupen, ja, men då missar du Premier League-matcher. Så ja, nej, det finns anledning att hålla på det. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan, och vi får väl se lite när vi är tillbaka om vi lyckas trycka in någon sån högtids Facebook Live eller Discord eller motsvarande. Vi kommer såklart kommunicera det i våra sociala kanaler. Men det skulle väl i så fall kanske vara på juldagen om familjen tillåter att man smiter ifrån en sväng och pratar upp Boxing Day. Och då således Game Week 19. Men annars får vi se när vi är åter helt enkelt. Och så får vi önska er alla en riktigt god jul. Och kom ihåg, ni är världens bästa lyssnare. Hej då!
Ja, god jul på er.
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.